Det är fredagen den 4 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Det ryska angreppskriget mot Ukraina går in på sitt 8:e dygn. Hittills har det kantats av en del militära misslyckanden, men nu intensifieras angreppen och allt fler nyheter når oss om attacker mot både civilbefolkning och civil infrastruktur. Det här blir givetvis vårt huvudsakliga ämne även denna vecka i fredagspanelen, där vi som vanligt samlar ihop redaktionen för att tycka och tänka kring veckans händelser. Och med mig just idag har jag en speciell gäst, nämligen en av redaktionens medarbetare, som också har varit vår säkerhetspolitiska nestor länge. Claes Arvidsson, välkommen hit!
Tackar, tackar. Fint att vara med er igen.
Varmt välkommen ska du vara. Och med oss också har vi förstås Tove Livendal, politisk chefredaktör. Välkommen.
Tack, Andreas.
Och slutligen också direkt från Gotland, biträdande chefen på redaktionen Peter Wendblad. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med dig, Claes, förstås, eftersom du är den särskilda gästen idag. Du har ju skrivit en text i veckan som både berör den svenska försvarspolitiken och också säkerhetspolitiken. Jag tänkte att vi ska prata om både och, men vi kan väl börja med försvaret. Det försvarsbeslut som togs 2020 och ska gälla fram till 2025 har en grund som nu är raserad, skriver du. Det är förstås lätt att se vad du syftar på, men kan du utveckla det lite ändå? Vad är det som konkret behöver tänkas om nu när det gäller det framtida svenska försvaret?
Ja, det är ju väldigt enkelt att se att nästgård så pågår det ett krig som också kan spilla över från det som är ursprungskonfliktområdet, nämligen Ukraina. Och det innebär att vi liksom inte kan slå oss till ro och hoppas på det bästa. Och om man går backa bandet till 2020 så kan man se att då rådde en visserligen allvarlig säkerhetspolitisk situation, men inte alls av samma dignitet som idag. Då fanns detta som en möjlighet. Nu har den realiserats. Och om man tittar på försvarsbeslutet 2020 så kunde man redan när det fattades se att saker och ting saknades. Det var underdimensionerat. Samtidigt så var det underfinansierat, vilket är en sån här svensk specialitet.
Mm. Det ska sägas också att det beslutet som togs 2020 ska ju gälla fram till 2025. Och den försvarsorganisation vi talar om, den ska ju vara fullt utbyggd först framåt. Vi planerar ju ända fram till 2030, det är alltså fortfarande 8 år.
Och till och med 2035.
Ja, till och med det. Om vi då går lite mer konkret och tittar på vad som skulle kunna göras nu. Det talas ju om att nu har ju då försvarsberedningen kallats in. ÖB har presenterat vad som behövs just nu. Vad vet vi om som händer på den fronten?
Ja, det pågår ju då förhandlingar och alltså det dröjde ju då 5 dagar in på kriget innan Magdalena Andersson förstod att innevarande försvarsbeslut måste ses över, men det är ju fortfarande så att Socialdemokraterna kör sin linje som man har kört väldigt länge, nämligen att hålla emot och hålla emot och hålla emot så länge det går, tills dess att man ger en del, men det blir ju då för lite. Och alltså från Moderaterna har då till exempel föreslagit att man ska gå upp mot 2% av BNP till 2025 istället för planerat 1,5%. Mm. Och så diskuteras ju också liksom ett extra tillskott för 2022.
Mm. Förstår jag rätt att du tänker att både behöver försvarsbeslutet så att säga göras om fram till 2025, samt att det här och nu behövs extra pengar
för just det? Ja, alltså man måste liksom lägga en ny säkerhetspolitisk grund för hur man ska tänka framåt, och här och nu så handlar det om, jag menar, som alltså det var ganska enastående när ÖB på Folk- och försvarskonferensen säger att vi saknar ammunition för uthållig strid. Det säger någonting om hur akut man från Försvarsmaktens sida ser på det hela. Och det är liksom i här och nu perspektivet så finns det så otroligt mycket som man skulle kunna göra för att stärka svensk försvarsförmåga. Som till exempel att anställa folk på regimenterna och pröva att se till att man får fler besättningar i flottan som gör att vi kan använda oss av våra få fartyg som vi har till förfogande. Så att liksom vill man så kan man. Och det handlar om liksom från politisk sida, men det handlar också om att Försvarsmakten måste liksom tänka ur sin långsiktiga box som sträcker sig fram till 2030-2035 och istället fokusera på här och nu. Och det kan till exempel att man måste fråga sig, vad är det som vi kan skjuta på som i och för sig är liksom bra åtgärder men som ger effekt först 2027, och hur kan vi istället använda de resurserna här och nu? För att också ställa sig frågan, vad kan vi tidigare lägga? Så att det liksom finns mycket att göra både från politikens sida och från Försvarsmaktens sida.
Och i en ideal situation, vilket beslut fattar då politikerna nu när det gäller konkreta pengar till Försvarsmakten? Vad talar vi om för summor då?
Alltså det är en fråga som jag inte tycker att jag egentligen vill besvara. Därför att jag sitter inte inne med alla de ingångsvärden som behövs för att liksom ge ett legitimt svar. Det enda svar som jag är helt säker på, det är att när de här förhandlingarna har landat så kommer de att landa på en för låg nivå.
Det ska sägas då att planen är alltså att nå ungefär 1,5% av BNP 2025 var planen. Nu har det pratats om 2%, vilket har varit ett långsiktigt mål. Idag, om man utgår från dagens BNP, så utgör den där halva procenten av BNP, det är ungefär 25 miljarder kronor. Bara så att ni som lyssnar är medvetna om vad vi pratar om. Claes, regeringen har ibland försvarat sin linje, i alla fall som jag uppfattat det, med att man kan inte ösa på hur mycket pengar som helst på försvaret, utan det att bygga upp tar tid och det finns inte, jag tror man har använt förmågan att absorbera pengar är helt enkelt inte så stor. Vad ger du för den, eller känner du igen den så att säga motargumentet, och vad ger du för det?
Ja, jag känner definitivt igen det, och det är ju ett giltigt argument, men det är ju då inte giltigt sett i perspektiv av att det finns så mycket som man faktiskt kan göra och där Försvarsmakten kan absorbera mer pengar. Som till exempel att anställa mer personal.
I din text så anklagar du då regeringen och Magdalena Andersson för senfärdighet här. Har du själv funderat på vad är förklaringen till varför det har gått så sakta från regeringens sida?
Ja, det är lite olika faktorer som spelar in. En faktor kan ju vara att man ser på Magdalena Andersson, så alltså hon håller ju då, när hon har färdigskrivna tal så inger hon en känsla av säkerhet och att hon liksom förstår vad det handlar om. Men när hon ska liksom tala fritt så visar det sig att hon inte riktigt förstår saker och ting. Och det som hon förstår och den linje som man har följt sedan 2014 är ju att hela tiden hålla emot vad gäller resurser till Försvarsmakten. Och hon har ju också på olika sätt liksom visat att hon inte riktigt förstår varför vi behöver en stark försvarsmakt. Så det är liksom ett skäl. Ett annat skäl handlar då om den fredsrörelsen och den Palme-nostalgi som finns inom socialdemokratin och som håller emot vad gäller försvaret men också vad gäller NATO. Och det tredje handlar ju då om att man vill vinna valet 2022. Kan man ju se att vad gäller den typen av vad ska man kalla det för, löftespolitik, så verkar liksom inte finnas några gränser för vad som är möjligt i fråga om miljardrullning. Man ska ju också komma ihåg att vad gäller bekämpningen av effekterna av corona, så tror jag att, att man från statsmaktens sida har liksom lagt ut typ 400 miljarder. Och dessutom så tillkommer ju stora, stora belopp i form av lån och garantier. Så där har det liksom inte funnits något problem att mota krisen. Men däremot så verkar man ha väldigt svårt att förstå behovet av att mota kriget.
Mm. Intressant jämförelse där. Jag ska bara berätta till er som lyssnar att under covid-hanteringen då, framförallt under våren 2020 då det var som skarpast, då la ju regeringen det som kallas då extra budgetar nästan varannan vecka, där man ständigt fyllde på med pengar. Och det kan ju en regering göra. Man helt enkelt fattar beslut om att ändra lite i statsbudgeten och så lägger man mer pengar på det, på de behoven som då har uppstått under året.
Så det är oproblematiskt. Alltså det har varit ganska mycket fokus på att saker och ting måste ske i vårbudgeten, men det finns möjlighet att göra ändringsbudgetar.
Mm, just det. Tack så länge, Claes. Ska släppa in Tove lite här. När du hör Claes, vad tänker du om de här, alltså det politiska svaret, både från regeringen men från svenska politiker generellt på den nya situationen? Vad gör du när det just kommer just till försvarspolitiken? Vad tänker du om det?
Jag tänker därför att det finns, vi har ju precis fått den här coronakommissionens slutrapport, att det finns någonting som går igen i svensk reaktionsförmåga och framförallt kanske den här oförmågan till spatialt tänkande i politiken, att kunna se det som ännu inte har blivit men som skulle kunna bli. Och det handlar ju både om i bästa fall eller i värsta fall, och i det här, både i pandemihanteringen och när det gäller hot i vår omvärld, så handlar det om att kunna ta höjd för det som riskerar att inträffa. Man hoppas att det aldrig kommer att ske, så man säger man hoppas på det bästa, men man måste ändå förbereda sig för det värsta. Och det där med att förbereda sig för det värsta, det är ju någonting som vi har tänkt bort under en lång tid. Claes har ju skrivit mycket och under lång tid om det, och att den oförmågan att se potentiella risker som kanske är lite diffusa i konturerna, där finns det ju försyndelse på alla politiska håll. Så att jag tänker att det finns kanske något svenskt i det, och när man ibland ska försöka skildra den svenska sättet att vara och tänka, så en av de saker som man inte vill göra, det är ju på något sätt att vara krösam, är att springa och varna för saker som inte kommer att hända och ojar sig och jagar upp sig. Jag tror det var Mauricio Rojas som sa att det är en dödssynd att vara före sin tid i Sverige. Mm. Och det tror jag ju har spelat in här. Och det är faktiskt bara 3 år sedan som Magdalena Andersson då i en annan roll sa att nej, hon är inte beredd att skriva under en satsning som skulle motsvara 30 miljoner kronor per år. Utan det är liksom bara den här fiskala biten, vad kostar det, som Claes säger, bara hållit emot. Och det var ju också då hon jämförde försvarets, eller de ambitioner som försvarsberedningen satte upp då, som jämförde det med en 10-årings vägande mellan bio eller godis. Mm. Och det understryker det Claes säger, med att det har inte funnits den här insikten om vart vi skulle kunna hamna och vart vi definitivt inte vill stå skyddslösa. Den har inte funnits. Mm.
Dock ska det ju sägas också, tänker jag, att vi har ju faktiskt en borgerlig budget nu som då förhandlades av Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna. Mm. Den innehöll inte några nya satsningar på försvaret. Varför inte det, tror du?
Nej, men det, jag tror att där finns det, där de här 3 punkterna som Claes tog upp, de finns väl också i som förklaring på den borgerliga sidan, att nu är det valrörelse och det är många, och man har liksom fastnat i den här krona för krona logiken som etablerades för många år sedan och inte heller riktigt tagit det på allvar. Det är min förklaring, men Claes kanske har något annat att tillfoga till den.
Vad säger du, Claes? Alltså det finns ytterligare en dyster förklaring, och det handlar om väljarna. Därför att liksom när man talar om att Magdalena Andersson bedriver valrörelse, så handlar ju det egentligen om att vara i dialog med väljarna. Och väljarna ger ju också då uttryck för tankar och ambitioner. Och det var någon, jag såg någon sån undersökning där man, som handlade om att man skulle ange vilka ämnen, vilka frågor som var de allra viktigaste. Och liksom, det fanns väldigt många att välja på och som man kunde liksom kryssa i hur många som helst. Och före jul, när Ryssland då under lång tid hade laddat upp och det var mycket diskussioner etc. etc. så var det 12% av väljarna som ansåg att försvaret var en viktig politisk fråga. Utrikespolitik ansåg jag 6% som tyckte det var en viktig fråga. Mm. I slutet av januari, när alltså väldigt mycket hade hänt, även om det värsta ännu inte hade hänt, så var det 19% som ansåg att försvaret var en viktig fråga. Så att i någon mening så svarar ju politikerna upp mot väljarnas prioriteringar. Och för väljarna så framstår krig och elände som väldigt hypotetiskt fram tills dess det inträffar. Och så det tror jag man bara får leva med. Men det jag inte vill leva med, det är politiska ledare som inte förmår att sätta sig över och förstå att det inte bara handlar om väljarnas prioriteringar för tillfället. Det ser säkert helt annorlunda, man ställer samma fråga idag. Utan att det också handlar om att värna hela tiden rikets säkerhet.
Mm. Och får jag också bara tillägga, jag tycker att jag skulle säga så att de har skyldighet att tänka framåt och att se till att det finns tillgängliga scenarier som man kan ha inför olika frågor. Jag tänker där, när migrationskrisen kom så var ju Merkel rätt snabb i alla fall på att även om det var reaktivt så var det ändå då okej, nu händer det saker. Och det togs fram 3 scenarier med olika, hur de olika flödena skulle kunna se ut och vad det i så fall skulle innebära för en kapacitet som Tyskland skulle behöva ställa upp med när det gäller allt ifrån liksom skolplatser till tak över huvudet. Och Sverige har ju inte jobbat så, då blir vi liksom hela tiden tagna på sängen. Och nu är det ju, jag gick tillbaka och tittade i läggen, vi har ju idag en artikel av Anders Åslund som är har följt både Ukrainas och Rysslands utveckling under 30 års tid. Och han skrev hos oss i juli i fjol under rubriken "Planerar Putin en ny takt på Ukraina?" och tittade på tecknen, vad som hade hänt, vad som rörde sig, och avslutade den texten med orden "Gud hjälpa oss". Och det är ju inte, han har ju inte varit ensam om att liksom kunna göra bedömningar av att läget har gradvis blivit allt mer allvarligt, och Putin har ju ställt sig med 100 000 man vid Ukrainas gräns tidigare. Mm. Så att där menar jag ju att är man väktare i staten som regeringen är, då får man se till att fundera på att om vi kommer till det läget att Ukraina ber om hjälp, den dagen ska vi ha ett klart svar. För vi har tänkt på det innan, vi har diskuterat och haft olika scenarier för vad svaret ska bli. Det är inte så att vårt första svar blir att vi måste gå och inventera lite.
Mm. Tänkte du nämna Merkel här, vilket är intressant, för det föranleder mig till nästa fråga som rör just Tyskland, vilket du, Claes, i din text lyfter. Vi pratar ju mest Sverige här nu, men jag tycker ändå det är värt att notera den enorma scenförändringen i tysk politik nu när förbundskansler Scholz nu förklarar att man ska satsa, jag tror det var 100 miljarder euro, bara som jämförelse. Så det är alltså då 2,5% av tysk BNP, det skulle motsvara med svenska mått ungefär 130 miljarder kronor. Det är en enorm upprustning och en enorm scenförändring i tysk politik. Kan du bara kort kommentera det? För det tror jag inte kanske alla i Sverige har förstått hur viktig den förändringen är.
Nej, alltså tilläggas bör att vid sidan av de här 100 miljarderna så kommer man ju då att gå upp till 2%, NATOs 2% mål. Så att det handlar om liksom ytterligare medel. Och man kan väl säga det att det här är liksom historia. Det är Tyskland lämnar nu, sätter nu punkt för andra världskriget, kan man säga. Man har av historiska skäl tidigare fört en allt för vänlig, om man uttrycker det så, politik gentemot Ryssland. Och av historiska skäl, men också för den delen av ekonomiska skäl. Tysk industri har varit och är stor i Ryssland, och så har man ju också den här energiberoendet. Men till slut har nu poletten ramlat ned, och det är liksom stort i förhållande till det som nu pågår, men det är också stort i förhållande till hur Europa kommer att utvecklas. Det som vi ser nu är en slags jordskred, där jag har fått tre nya länder som har ansökt om medlemskap i EU. Vid sidan av Ukraina så är det då Georgien och Moldova. Vi har också ett EU som med egna medel agerar på försvarssidan. Och vi har också en fransk president som driver väldigt hårt på att Europa ska skaffa sig en bli mer autonom och självständig aktör. Så att det som händer nu, det är verkligen alltså till bilden hör då liksom att Danmark nu kommer att ge upp sitt undantag från EUs försvarsdimension. Så att det är så otroligt mycket som händer nu.
Det är verkligen så att kartan ritas om på många sätt. Ett sätt kartan kan ritas om, det handlar ju förstås om medlemskap i NATO. Klart, vi ska övergå till att prata den frågan. Även här med du då i din text att regeringen har varit senfärdig. Ändå verkar det eventuellt ske saker. Den svenska NATO-opinionen har ju förändrats väldigt snabbt. Hur bedömer du att läget ligger när det gäller regeringen och övriga politikers inställning till svenskt NATO-medlemskap just nu?
Ja, alltså vi har ju då på den borgerliga sidan så vill ju alla partier gå in i NATO. Och dessutom så har vi då SD som är för en sån NATO-option. Men samtidigt liksom önskar att ha en folkomröstning om i sådana fall skulle bli medlemskap. Och om det är någonting som är djupt oklokt, så är det liksom tanken på att folkomrösta om medlemskap i NATO. Liksom skulle det bli nej, så står vi där med byxorna neddragna. Vad gäller Socialdemokraterna så finns det ju då liksom ett kompakt motstånd från fredsrörelsens sida, alltså den socialdemokratiska fredsrörelsens sida, och som har liksom varit ett effektivt hinder för en liksom mera seriös debatt inom socialdemokratin om svenska säkerhetspolitiska vägval. Men och jag menar, det dröjde väldigt länge innan Peter Hultqvist kunde liksom, trots att samarbetet intensifierades, så dröjde det väldigt länge innan han liksom uttryckte sig positivt om NATO. Men i alla fall, det som ju då är en väldigt stark förändringsfaktor, det är ju då det som sker i Finland. Och opinionssvängningen där är ju också, ingår liksom i bilden av det här jordskredet som jag pratade om tidigare. Nu finns det då en majoritet i den senaste opinionsundersökningen för NATO-medlemskap. Och inte minst är det intressant att se den diskussion som pågår inom socialdemokratin, som ju också där är ett nyckelparti för hur landet ska ställa sig till NATO. Jag såg till exempel, i den finländska riksdagen hade man en stor diskussion häromdagen, och efter den så var det till och med så att en sån gammal övervintrare som tidigare utrikesministern Tuijima sa liksom inte bestämt avvisade medlemskap, utan istället uttryckte sitt här med att jag om det blir så kan det gå väldigt fort på några månader. Och det är liksom helt nya tongångar. Och de svenska socialdemokraterna kan ju inte gå opåverkade från vad som sker i Finland. Och man kan ju också se att det nu sticker upp lite andra röster i den svenska socialdemokratiska debatten som liksom öppnar för att tänka nytt om medlemskap.
Det händer onekligen saker där.
Ja, och vi har ju haft diskussioner, Peter, du hade ju en diskussion med Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida. Det känns som det håller på att paddlas under ytan.
Ja, det är bara en vecka sedan, men det känns som väldigt avlägset redan. Ja. Med tanke på hur avvisad han var till svensk NATO-medlemskap i den, eller egentligen avvisande till en diskussion om NATO-medlemskap överhuvudtaget.
Och det som man kan ju säga, det är liksom det man ser nu, det är ju liksom att enskilda länder söker trygga hamnar. Och för vår del så, och för Finlands del, så är ju då NATO den trygga hamnen.
Just det. Jag såg också nu att republikens president Sauli Niinistö har ju varit i Washington och skulle dit igen nu, vad jag förstod. Ja. Väldigt snabbt här. Så det verkar ske saker på den fronten. Stort tack för det. Vi ska gå vidare. Och nu har ju, ja, Peter fick ju sitta tyst nu här nästan hela inledningen här. Men nu sitter han och hoppar i kulisserna, för nu ska det prata om energi. Och Peter har ju förstås då tagit en energitake på situationen. Du skrev i veckan en text i ett perspektiv som jag tyckte var jätteintressant. Jag tycker ju allt du skriver, men det här var särskilt intressant. Det här med att vi kanske måste frångå tanken på liksom energin som den nationella bekvämlighetsfrågan och göra den mer till en europeisk trygghetsfråga och säkerhetsfråga. Berätta.
Historiskt sett, eller under lång tid, så har ju, trots att Europa har integrerats på en lång rad andra områden, så har ju energipolitiken förblivit en i det närmaste strikt nationell fråga. Så varje land har utformat sin egen energipolitik utan någon närmare tanke på hur det har gått ihop med helheten. Och där då, Tyskland är ju det kanske mest konkreta exemplet, där man har gjort sig helt beroende av naturgas, och framförallt från Ryssland. Och det har ju varit, vad ska jag säga, möjligen rationellt ur ett strikt tyskt perspektiv, men har ju inte varit ett rationellt ur ett europeiskt perspektiv eller ur ett säkerhetsperspektiv. Och om det nu är så att liksom, vi vill göra oss oberoende av energi från Ryssland, då får ju det enorma konsekvenser. Så vi är ju, det är väl 60% av naturgasen som vi använder i Europa som är från Ryssland, och det används till väldigt grundläggande saker i många länder, att tillverka, göra elektricitet och värma hus. Och då liksom naturgasen står ju för en baskraft i många länder, och ska man ersätta den med någonting annat, det är inte alldeles enkelt. Där står det ju bara ett fåtal energislag till buds, nämligen typ kärnkraft och vattenkraft. Och min poäng var ju lite grann egentligen bara att vi behöver ha en förutsättningslös diskussion om så här, vad kan Sverige göra? Vi har ju haft en diskussion som bara handlar om baskraft för egna behov, men vi har ju också möjlighet att exportera baskraft om vi växlar upp vår kraftproduktion.
Och vi är ju inte det minsta beroende av rysk gas, ska sägas heller.
Nej, exakt. Det finns väl kanske någon molekyl här och var i de färjor som går på naturgas, och så här, men i stort så är det väldigt lite som går till Sverige.
Men jag får komma igen, så jag är inte helt enig med Peter vad gäller frågan om energisäkerhet. Därför att allt sedan vi började diskutera problemet med ryskt gas, att Ryssland använder gasen som vapen, så har det då som varit en vilja och en politik från EUs sida att öka energisäkerheten, så att man har liksom kopplat ihop de olika ländernas energisystem, som vi i Sverige har till exempel byggt kablar till Baltikum och till Polen. Så i den meningen har man prövat att agera, men det man då inte har gjort är ju liksom att man då inte har minskat beroendet av rysk gas. Så i den meningen så håller jag naturligtvis fullkomligt med Peter.
Jag tror egentligen inte att vi är oense, för det är helt rätt att fast att säga elmarknaden i Europa har ju integrerats, men det har ju inte alls varit samma integrering på liksom produktionssidan. Alltså, vi har integrerat när energin och elen väl är producerad, ja, då har vi integrerat distributionen av det mellan olika länder, och så till viss del kan vi liksom hjälpa varandra, men det har inte alls varit samma fokus på integration i produktionsledet.
Ja, så bara komma ihåg nu, alltså för ganska många år sedan så var det då diskussion om Sverige skulle importera rysk gas. Och det fanns många seriösa aktörer som ville att vi skulle dra en ledning till Sverige. Och nu blev det inte så, det var ju väldigt tur. Men jag och P. Anders Linder, som då var politisk chefredaktör, vi träffade folk på Stockholms handelskammare som ville sälja den här idén till oss. Och då när de var färdiga med sin föredragning så ställde jag frågan liksom, ja, finns det några säkerhetspolitiska aspekter som man kan lägga på det här? Och då blev svaret, nej, det är en annan fråga. Punkt slut.
Mm. Jag kommer lite som dess. Men sagt Peter, väldigt intressant. Du nämner ju exempelvis vattenkraft. Vi har ju möjligheter att bygga ut vattenkraften i Sverige. Vi har valt att inte göra det av vissa skäl, men det är kanske en sån sak man skulle kunna ompröva då, tänker du?
Ja, absolut. Alltså, jag förordar inte att man ska bygga ut vattenkraften, men min poäng i texten var ju att alla sådana. Det finns ingen naturlag som säger att vi ska ha 4 orörda älvar. Alltså det finns en ganska stor energipotential här. Vi kanske till slut landar i att det är inte värt priset i form av, ja, det är ju stor påverkan om man bygger ut vattenkraften. Men det är ju liksom, det är ett politiskt beslut som vi har fattat och som vi fattade för ganska länge sedan under andra förutsättningar än vad som är nu. Och jag tror att vi behöver ompröva alla sådana givna sanningar.
Mm. Vi ska gå vidare.
Inklusive kärnkraften.
Ja, definitivt. Där är vi nog alla överens. Vi ska gå vidare till dig, Tove. Du skulle nämligen passa på att tipsa om, jag tror att det är många som sitter hemma nu och känner en vånda och en frustration inför det som sker i Ukraina, naturligtvis. Svårt att veta vad man ska göra, men du kan i alla fall berätta att det pågår ju mobilisering i Sverige. Det har nämligen dragits igång en proteströrelse som faktiskt har 30 år på nacken, som kallas Måndagsrörelsen. Kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, det ska jag göra. Den startade 18-19 mars 1990, och det var ju precis när Baltikum höll på att frigöra sig från Sovjet på olika sätt. Det hölls val, och Litauen var väl just då hade fått sitt val ogiltigt förklarat av Sovjet, som sa att nu det är bäst att ni tar tillbaka det här. Så det var ju dramatiska dagar, och då så startade Gunnar Hökmark, Anders Kyng och Håkan Holmberg, Peter Luxemburg också med på detta, ett stående möte. Och det var min inspiration från Leipzig, där Mats Svegfors hade fångat upp att man höll sådana möten varje måndag. Och det blev då modellen för Svenska Måndagsrörelsen, som kom att ha sammankomster i 2 års tid, och kunde konstatera att då hade vi ett fritt Baltikum när de 2 åren var till ända. Så den har ju sen då återuppstått, den samlades igen 2014, och nu i måndags så återuppstod den igen. Och ni gjorde den i närvaro, dels var ju Gunnar Hökmark, han är ju den som är kvar i livet av de som startade rörelsen för 30 år sedan. Så att han var där och var värd för mötet, men där var också ambassadörerna för Ukraina, Estland, Lettland och Litauen. Och det var ett fullsatt Norrmalmstorg, och det försiggår ju många manifestationer nu på alla möjliga torg och i hela landet. Och jag tror att det är viktigt. Det kommer inte att förändra Vladimir Putins syn på någonting, men däremot så kan det både stärka oss här hemma, och det kan stärka, ge moraliskt stöd åt dem som står upp på olika håll för det ukrainska folkets rätt till frihet och självbestämmande, och mot det här, den här aggressionen som nu riktas mot dem. Sen finns det ju också, ska jag säga, många andra saker som man kan göra, och Maria Ludvigsson har skrivit en text om det hittills, så kommer jag skriva en till, och det handlar om att man var en kan också hjälpa mer konkret än att också så här, bara manifestera med ord, och så man kan skänka pengar till organisationer som är duktiga på att hjälpa till i kris och konflikt. Man kan bidra till de olika insamlingar som sköts, men den text som är på väg att skrivas handlar ju naturligtvis också om att empati är fantastiskt, och det är liksom någonting som bär mänskligheten, men det blir ännu bättre om man också precis använder den där förmågan att tänka i flera steg framåt, och att verkligen rikta in nu kraften till sånt som hjälper och inte hjälper. För det finns också exempel på att det sker, vi har liksom känslorna all over the place, att det finns också en risk att man i sin iver att hjälpa till bara hjälper till att skapa kaos snarare på de platser dit hjälpen skickas.
Mm. Så är det. Jag tänker då att det här med manifestationer och opinion kan ju vara nog så viktigt, särskilt med bakgrunden vad det Claes tidigare sagt, att vårt intresse för försvar och säkerhetspolitik var länge lågt, vilket då fick också konsekvenser av att våra politiker inte gjorde så mycket, och det kan man naturligtvis beskylla de politikerna för, de har inte tagit sitt ansvar, men som medborgare har man givetvis också ett ansvar att visa vad man tycker, tänka över den tid man lever i och vad man vill få ut av den tiden, helt enkelt, tänker jag.
Jag såg ett faktiskt ganska häftigt exempel på vad som säger att de här manifestationerna vi har här, som man kan känna sig, gör det verkligen någon skillnad. Jag bor ju i Visby och det var en stor manifestation här igår kväll. Och det tog bara ett par timmar, så jag följer en av de största ukrainska så här telegramkanalerna. Det finns en app som heter Telegram. Mm. Och ett par timmar efter manifestationen så dyker det upp en bild från Visby i den här ukrainska, och liksom, jag kunde inte ens läsa vad det stod, men jag kände ju igen bilden. Så att det är klart att det når ända dit, och att det stärker dem i deras motståndskraft.
Mm. Nu har vi nästan
känner att de är sedda av världen.
Ja, nu har vi nästan föregripit den här sista rundfrågan som vi alltid brukar ha, men jag tänkte ju fråga er om ni själva har några rekommendationer på saker man kan göra för Ukraina och Ukrainas folk som ni själva har gjort, eller någonting ni tänker göra exempelvis. Tove, jag antar att du rekommenderar ett besök på måndagsrörelsen igen.
Absolut, eller någon annan manifestation där man bor nära, eller känner att man kan ju också ta initiativ själv till att starta någonting. Jag fick höra av en väninna att i ett bostadsområde så hade det stått två flickor och sålt kakor som de hade bakat själv, och överskottet skulle då skickas till Ukraina. Jag var på lunchen in på bokhandeln här på Stora torget i Uppsala och fick då frågan om jag ville runda upp till en hjälporganisation direkta sändningar då till Ukraina. Så att det finns ju sådana här många saker man kan göra. Så att jag tänker bara att man ska hitta det som känns rätt i ens eget hjärta, men göra det. För jag tror att det är viktigt att man känner att att vi är, precis som Peter är inne på, vi alla, i den bemärken så är vi världsmedborgare och har ansvar för den värld vi vill ha omkring oss. Och därför så ska man göra någonting. Sen tänker jag också att det finns säkert människor i ens närhet som känner stor oro och som kanske också kan ha svårt att hantera den oron. Och där kanske man också kan hjälpa till och göra en insats. Och det kan ju antingen vara att hjälpa till och förklara saker, men det kan också vara rådet att stänga av och ta en paus från nyhetsrapporteringen om den blir för överväldigande. Vi behöver hålla oss starka i sinnet, och då får man liksom också försöka hitta balans i det här.
Vi behöver uthållighet, inte minst. Claes, skulle du vilja skicka med någonting till de som lyssnar på vad man kan göra om man vill bidra? Vad tänker du då?
Ja, alltså dels kan man ju då liksom gå ut och vara med i olika manifestationer, men är det så att man liksom inte är lagd åt det hållet, så kan man ju då, finns det ju då många olika kanaler som man kan liksom stödja Ukraina med ekonomiska medel. Och sen liksom vad gäller oss som mera håller på med det, så kan man ju också liksom göra ett bidrag genom att tala med människor och förklara för människor hur läget ser ut och vad som kan hända och vad som inte kan hända. Så inte minst, och det låter kanske väldigt patetiskt, men i alla fall så känns det viktigt för mig att ha Ukraina i mitt hjärta.
Mm. Det är inte det minsta patetiskt, tycker jag. Det tror jag faktiskt är det där många saker avgörs i världshistorien. Peter, vad tänker du?
Ja, alltså jag måste erkänna att jag tycker att det är svårt, och jag förstår liksom den här, och kan känna den själv, den här reflexen att man vill göra så mycket, man vill åka ner och vill bli väldigt handgriplig, men ibland tror jag kanske att vi gör det lite för svårt för oss. Jag tror att bara att ge pengar, alltså till de som är på plats, och så det är nog ukrainarna som själva vet bäst vad de behöver, och där är liksom bara att få hjälp med pengar är ett viktigt verktyg för att jag tänker ge pengar till de som redan är på plats.
Det var också det rådet vi fick när vi hade Röda Korsets generalsekreterare från gäst i podden tidigare i veckan, att ge pengar så att de som jobbar professionellt och sådär, de vet hur pengarna ska fördelas, och de som behöver hjälpen, de vet också själv vad de bäst behöver. Så att det kan man göra. Jag har gjort det själv. Jag gav pengar till UNHCR. Det finns många andra organisationer man också kan ge till, förstås. Bra, då slutar vi där för idag. Vi kommer naturligtvis fortsätta nästa vecka med att prata om kriget och det som händer i Ukraina. Vi kommer även prata om andra saker också. Men tack så mycket, hörni, för den här fredagen. Tack så mycket, Tove.
Tack, Andreas, och trevlig helg.
Och tack, Peter.
Tack.
Och stort tack till dig, Claes, vår särskilda gäst, för att du ville komma och bringa lite klarhet och klokhet över situationen. Hoppas du kan komma tillbaka snart igen.
Tack, fint att vara med.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter och idéer på det vi har precis diskuterat, eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan@svd.se. Med det ber jag och få önska trevlig helg. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.